lyssnar nu till Radio Maranata Stockholm. Och vi ska det här programmet ta del av en intervju som gjordes med Yngve Stenfelt just för Radio Maranata när han besökte Maranataförsamlingen och förkunnade Guds ord. Det är Stina Fridolfsson som ställer frågorna. Yngve Stenfelt, det är väldigt roligt för oss att få ha dig här som gäst i Radio Maranata idag. Varmt välkommen.
Tack.
Och du har ju medverkat i församlingens möten nu en helg och jag vet att din förkunnelse kommer att gå ut i Radio Maranata och den har redan gått direkt i etern med, till de som lyssnade på mötena som sänds direkt.
Ja.
Men nu, Yngve Stenfelt, nu skulle det vara så roligt att få presentera dig för lyssnarna mera personligt, din bakgrund. Mm. Varifrån kommer du?
Jag kommer från Öland.
Ja.
Från ett kristet hem, ett varmt kristet hem får jag säga.
Ja, ja.
Som verkligen trodde på Jesus och levde livet tillsammans, ja, med honom.
Ja, inte för att vi ska hålla på med partietiketter, men var det ett baptistiskt eller var det luthert?
Det var pingstförsamling, ja.
Så du, för dig var det naturligt att låta döpa dig då när,
ja,
du växte
det
upp? Och
det har jag alltid varit klar över att det var rätt att göra så.
Ja.
Ja.
Det är ju inte alla nu för tiden.
Nej, det får man verkligen hålla med.
Även de som har en sådan bakgrund.
Ja, precis.
Märkligt.
Ja, det är det verkligen.
Men du hade alltså en varm troende miljö och du, ja, har kanske velat följa Jesus.
Jo, alltså man upplevde ju det att den tro som ens föräldrar hade, den var äkta. Va? Och man såg ju att de hade någonting verkligen som var värt att leva för.
Ja.
Och då som barn då kunde man ju liksom leva lite på deras tro, om man säger så, på barnatron.
Ja.
Men sen när man blev ung och växte upp och så förstod man ju ganska snart att jag måste ju ha en personlig tro på Jesus.
Vad var det som gjorde att du förstod det?
Ja, alltså jag kände ju att jag har inte det som mina föräldrar har.
Ja.
De hade ju ett liv alltså med Jesus. Jo, naturligtvis var jag mina böner och Gud som haver och allt det här. Men just det där med livet alltså,
ja,
tyckte jag, det hade jag ju inte riktigt.
Så det var, Gud kallade på dig,
ja, det gjorde han.
Och väckte dig för,
ja,
att du behövde,
ja,
avgöra dig på ett annat vis.
Verkligen.
Ja,
ja.
Du, var det vad var det för hem? Var det arbetarhem eller jordbrukare?
Ja, min far han var ju möbelhandlare.
Jaha.
Så han hade ju en möbelaffär på Öland då.
Ja.
Och jo, så verkade de ju för Jesus samtidigt där.
Vittnade på arbetsplatsen. Så
ja, oj, oj. Det
var
verkligen
predikstolen där.
Ja, det var det faktiskt. Oh, ja.
Och du hade syskon?
Nej, jag är ensam.
Men sen fortsatte då, du kom till det klara att du behövde göra ett
ett personligt avgörande för, ja, Jesus. Ja, att jag behövde Jesus personligt i mitt liv.
Ja.
Det blev väldigt klart för mig. Och då så naturligtvis började jag på att söka. Och så fann man ju också. Upplevde Jesus då till personlig frälsning alltså i när jag var en sådär 14 år.
Mm.
Mm.
Ja.
Och blev döpt tror jag när jag var, ja, jag tror jag var 15.
Ja, ja.
Ja. Och någon liknande blev döpt till Kristus.
Tyckte du, blev det en markering i ditt liv, i, ja, din livsstil?
Ja, alltså jag har ju varit så försagd i hela mitt liv. Jag har inte vågat att göra något väsen om det.
Ja.
Och därför så är det väldigt svårt att uppträda offentligt och så. Och bli döpt var en väldigt svår sak för mig. För tänk, hur ska det gå till att alltså, stå där inför alla människorna och det här. Men när jag blev döpt och vi tog hem i bilen så var jag som i en annan värld.
Du säger det?
Ja, jag upplevde, oj, de pratade om olika saker. Men jag var liksom inte med, jag var så lyft på något vis. Så jag var som i himlen närmast.
Ja, ja.
Ja. Så var det.
Ja.
Ja.
Men du fortsatte med skolgång och
ja, alltså så var det så här att då kom jag på en ungdomsvecka i Hampetorp. Och där blev andedöpt. Och det brann ju verkligen i mitt hjärta.
Så alltså. Det bara ja. Började bubbla på
det. Ja, det gjorde det. Det var full fart på det.
Ja, det.
Ja.
Och du, Blyge lille Yngve, började sprudla
loss. Ja, visst var det så. Att jag fick ju det som jag saknade alltså.
Ja.
Ja, det fick jag verkligen.
Så det upplevde också vara en väldig kraft och hjälp.
Oj, det var som förvandling och sån oerhörd styrka.
Ja.
Och då i mitt, först och främst naturligtvis i mitt andliga liv, men också i mitt vanliga liv.
Ja, socialt så blev du...
Ja, det blev jag. Jag kunde umgås med människor.
Ja, mer social och frimodig sådär.
Ja, precis.
Förstår.
Ja, så blev det.
Så det måste ju vara en lättnad på något vis.
Ja. Det får man verkligen hålla med om. Det var det.
Men du fortsatte skolgången?
Ja, då kom jag på skola efter där och kom jag till Kalmar och gick på yrkesskola i 3 år skulle bli tv-tekniker.
Ja, du tyckte om liksom lite teknik?
Ja, det hade ju varit mitt liv förut.
Ja,
och så här, och det,
ja.
Det var ju väldigt intressant då, med det här elektriska alltså.
Ja.
Det var det ju.
Ja, det förstår man när du predikar idag också.
Ja. Och där gick jag som sagt 3 år och så. Och så under tiden då så försökte jag att tjäna Gud då, eller leva för Jesus naturligtvis.
Mm, vittna i skolan.
Ja, vittna i skolan och spela grammofonskivor för dem. Och
ja.
När vi reparerade då och skulle lära oss det där så var det ju en Maranata-skiva som kom på det.
Jaha.
Ja, visst.
Och hur hade du fått tag i den då?
Ja, den hade ju, då hade ju, det var lite så patient då, så att jag hade kommit med i Maranata-väckelsen.
Ja, det, jaha. Mm. Hur kom det så att du kom till Maranata då? För du hade ju din hemförsamling.
Ja, det var ju faktiskt också genom en grammofonskiva först, att jag hörde det, den här innerligheten.
Ja.
Den här andligheten, eller vad ska jag säga, den här äktheten.
Ja.
Och märkte att det här är ju en ton ifrån himlen.
Ja.
Det här är ju någonting som verkligen stämmer med mitt hjärta. Va?
Ja.
Och då så upplevde jag det här att det här är någonting verkligen. Och så kom jag på Maranata-möte då. Det var innan jag kom till Kalmar, precis då innan. Nej, det var ungefär sådär. Och då var det på första mötet och kände att det här är ju någonting för mig. Va? Det här är ju precis det.
Var det på Öland?
Ja, på Öland. Ja.
De hade Maranata-möte
där. Ja, första Maranata-mötet tror jag det var till och med.
Vad säger du? Då skyndade du dig dit.
Ja, då var jag dit. Då var det en kamrat som tog med mig. Och han har gjort en välgärning. I verkligen, verkligen en välgärning alltså.
För det var väl inte pingstpastorn precis som manade er att gå på Maranata-mötet?
Nej, men det var faktiskt hans son.
Jaha, du. Ja. Han upplevde att det här var någonting.
Ja, han tyckte det var fint, ja.
Ja.
Och sen blev det tältmöten då på Öland på sommaren och var jag med hela tiden där. Cyklar de 4 milen, 4,5.
4,5 mil cyklar du varje dag?
Nej, inte varje dag. Så var jag där nere och så, med bussen och de körde och allt det här. Men fick låna en moped, men jag cyklar i alla fall.
Ja. För då brann det i hjärtat.
Ja, visst gjorde det så.
Mm. Men det kunde väl, det blev väl lite brytning där, för det var väl trots allt med i...
Ja, jag var ju med i pingstförsamling då. Ja, jag upplevde ju det att det blev en brytning, som du säger. Det blev ju det att det blev mer och mer klart för mig att min väg, Guds väg med mig, var i Maranata-väckelsen och gå den väg som Gud stakade ut för mig då. Och därför var jag tvungen att liksom bryta upp.
Det var som en frigörelseprocess.
Ja, det kan man kalla det.
Ja.
Ja, kan man verkligen kalla det. Och det var just det här att det viktigaste med mitt liv var ju det att Guds vilja fick ske. Va?
Ja.
Alltså, vad ville han med mitt liv?
Mm.
Vad ville han jag skulle vara? För jag var ju tveksam. Alltså, var det verkligen så? Jo, det fann jag ut av. Så var det.
Ja.
Mm.
Så du tog frimodigt det steget då?
Ja, det gjorde jag. Och så blev det ju som det blev, att man blev mer och mer inspirerad utav att få tjäna Jesus. Och, som då jag gick på skola där och så upplevde jag att jag hade ju, då var med i pingstförsamlingen. Jag kom liksom inte in bland ungdomarna riktigt där, utan jag var mig själv. Och jag förstod att det var Guds väg med mitt liv, att jag skulle vara ensam med han. Och då så var det som så att det brann ju så i mitt hjärta. Så varenda morgon så började jag läsa Bibeln och be där. Och sen tog jag till skolan och så hem på lunchrasten. Fortsatte att läsa Bibeln och bad. och så tillbaka till skolan och så hem igen och så samma procedur igen. Och efter det där då så var jag ju ingen tv-teknik efter 3 år, utan jag var ju med evangelist. Det var ju liksom så det blev.
Ja, du berättade, mitt jag bröt där i skolan, du spelade grammofonskivor och vittnade för kompisar.
Ja, så blev det.
Men du sökte inte jobb som tv-tekniker när du slutade skolan?
Nej, alltså jag förstod ju att det var annat som kallade på mig. Ja. Att det var en tjänst, eller vad ska jag kalla det, ett verksamhet för Jesus då.
Ja. Mm. Och var hamnade du då då?
Ja, jag var väl rätt mycket i Nybro där nere i den perioden där då. Kalmar bodde jag och sådär. Ja.
Det var väldigt livaktigt då.
Ja, det var ju det.
Ja. Det var under 60-talet.
Ja, 60-talet. Ja. Sist i 60-talet var det ju där.
Ja.
Så att vi hade ju, ja, vi hade möten hela tiden och vi var ute och försökte vinna människor för Jesus.
Ja. Just det där med själavinnandet var väl väldigt kännetecknande för...
Ja, det var det. Vi nådde ju ut till, nästan får man säga, till alla människor. Ja. Alla visste ju om att vad vi var och att det fanns möjligheter att bli frälst och så vidare.
Spännande tid.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Men sen vet jag att du hamnade i Sölvesborg. Hur var vägen dit?
Ja, vägen dit var ju det att Gud kallade mig som var 22 år och en kamrat som var 16, Kenneth där. Och kallade oss till att komma i tjänst för Jesus. Men vi visste inte platsen.
Mm.
Utan vi gjorde en resa. Och den var ner om Sydsverige och upp över Västsverige och Göteborg och så vidare, upp över Norge och så vidare. Men sen efter den resan då så ringde Kenneth till mig och så sa han så här att blir det Blekinge eller Skåne, sa han. Ja, sa jag, det blev mitt emellan. Och det var precis vad det var. Sölvesborg ligger på gränslinjen där.
Ni upplevde det så?
Ja, då hade Gud tagit till oss bägge två.
Jaha,
att det var just den platsen vi skulle till.
Men det måste ju känns underbart att få en så klar ledning.
Ja, det var enormt starkt. Det var det.
Ja.
Vi var ju aldrig tveksamma över vad vi skulle vara. Så det blev ju både i Blekinge och Skåne som vi fick vara med och tjäna. Och vi arbetade, vi slet i det och vi predikade och vi vittnade och vi delade ut traktater som vi tryckte själva.
Det gjorde ni?
Ja,
ni hade någon liten...
Vi hade en sån där dupliceringsmaskin på den tiden.
Ja.
Så vi tryckte ut och...
Det var en iver.
Ja, det var det. Och vi fick ju ut så hela stan liksom kom ju i som visste om då att vad budskapet var. Och så körde vi högtalare bil. Och,
det gjorde ni också?
Ja. Och så gjorde vi som det som de flesta inte varit med om. Vi köpte ett tält.
Du och Kenneth?
Ja, gjorde vi.
Kämpade och slet ihop till ett tält?
Ja, gjorde vi. Köpte ett tält. Och så fick vi resta det flotta tältet, gult och vitt som det var.
Ja.
Och inbjuder då till att bli frälst då. För det var ju det gick ut på.
Ja, visst.
Jo då.
Och folk kom till mötena?
Ja, det gjorde de. Ja, och så vi hade ju både i lokaler och i tältet då naturligtvis på sommaren. Och så hade vi friluftsmöte.
Ja.
Och vi hade som regel friluftsmöte vid 2-tiden på eftermiddagen i Sölvesborg.
Ja. Ja.
Och ofta så var det ju regnväder på söndagen och sådär. Eller vädret växlar som vi vet. Men tänk vad många gånger vi lärde oss där. Vi ska likväl köra ut.
Ja.
Ta och plocka ihop högtalarna och gitarrerna och allt det här ut. För precis när vi skulle börja så höll regnet upp. Och när vi slutade så kom det igen.
Ja, du förstår. Ja,
och det var inte bara en gång eller två. Det var ständigt. Ja, det var så inspirerande att se. De satt i sina bilar runt om och vi fick predika och Guds ord för dem. Och tala om Jesus. Va? Ja, visst. Det var stort.
Ja, det var stort.
Mm.
Och inspirationen höll i sig. Det var ju flera år.
Ja, det var en 4-5 år sådär, som vi var där nere. Ja, det var det. Så vi slet och vi arbetade.
Ja.
Men jag tänkte berätta om en där. Det var ju så att vi arbetade på sidan. Jag arbetade på posten.
Aha.
Och hela tiden då. Och Kenneth hade olika arbeten. Han arbetade på en bensinmack först då. Och så arbetade han och gjorde träskor. Och han arbetade ute vid kommun och röjde upp i olika ställen och så vidare. Och så tömde han toaletter.
Åh, förstå. Ja. Vilket.
Så det var lite av varje. Ja. Men jag säger, brukar skämta med dem och säga, det finns inte en plats i Sölvesborg som inte du arbetar på.
Ja.
Ja, men så,
men vilket vittnesbörd det måste ha varit för människorna. De visste ju hur ni stod på torget och hur ni hade möten och hur ni försörjde er själva. De visste att ni inte var några goddagspredikanter som gick med kollekthoven bara.
Nej, det gjorde vi inte. Vi tog aldrig upp en kollekt.
Det gjorde ni inte?
Nej, nej. Det gjorde vi inte. Ja, utan vi stod för fiolen så att säga.
Varför hade ni fått, ni hade fått för er att det var så ni ville göra?
Ja, vi ville göra.
För det var ju inte någon sedvänja i det församling ni kom från.
Nej, inte alls. Men vi upplevde ju det att pengar och Guds rike, det är två skilda storheter.
Ja.
Det upplevde vi verkligen. Så att så gjorde vi. Vi slet och vi arbetade, ja. Och då var det jag tänkte berätta idag, att Kenneth, han hade en arbetskollega på ett av arbetena och som blev frälst. Och när han skulle bli döpt så hade vi ju hyrt lokal och hade en dopbalja där som skulle in. Och så visade han, gick inte in genom dörren. Och vi hade annonser och allt.
Jo, nej men oj.
Och sen hade vi vår egen lilla lokal där. Och då visade sig att den gick ju inte in där heller. Mm. Genom dörren. Men så kom vi på att vi hade ett fönster. Det var på första våning.
Ja.
Så nu var det lyckligtvis av aluminium. Så det var inte så fruktansvärt. Men var likväl. Så tog vi ut fönstret. Det stora fönstret.
Ja, ja.
Avmonterade det. Och så in med dopar. Och så på med vatten där.
Men hade ni alltså en övervåning i lokalen?
Nej, det låg på första våning. Lokalen låg på första våning.
Ja, just det. Så det var en trappa upp.
Ett tak först.
Ja.
Utanför alltså.
Ja.
Det var ett stort tak. Vi fick lov att lyfta upp den på. Och sen bort med fönstret. Och så in med den. Och så på med vattnet. Och så hade vi dopförrättning. Så att vi började i den lokal vi hade annonserat. Och så sa vi, nu ska vi gå ut till vår egen lokal. Och så ska det bli dop där. Och jo, det var den han som blev döpt där då. Han var här i Stockholm tillsammans med Kenneth en gång.
Ja.
Och han stammade så våldsamt.
Ja.
Så han var fruktansvärt att lyssna till. Alltså man fick sitta där och undra, vad säger han?
Ja, ja.
Det var så extremt vad han stammade.
Ja. Ja.
Och så sa han till Kenneth när de var här uppe i Stockholm, han och Kenneth, att... ska jag prisa Gud? Jag vill gärna det, men du vet, jag stammar. Och då sa Kenneth till honom att om du känner så ska du göra så.
Uh-huh.
Och sen var det ett möte då de prisade Gud här. Och då var det så att han reste sig upp med sin stammande tunga och började prisa Jesus. Och kan du tänka dig att efter den dagen så stammar han inte ett dugg. Och det har hållit i 35 år nu väl, eller något liknande.
Ja, men det är oerhört. Ja. Vilken manifestation.
Ja, visst var det. Den stammande tungan börjar tala redan och klart.
Ja, det var så oerhört.
Ja, sån är Jesus.
Ja, sån är Jesus. Han är likadan idag.
Ja, precis. Ja. Jo då, så det är ju underbart.
Du har ju hunnit de här minuterna förmedla så mycket... under egentligen. Ja. Varje gång vädret makter fick vika för torgmöten och allt.
Ja, är man nära Jesus, vet du, då lever man ett liv med underverk.
Ja.
Då får liksom det naturliga vika för det som Jesus vill alltså.
Ja. Ja. Men det är så att man måste se med trons blick.
Ja, det är riktigt.
Ja.
Det måste man. Man måste ju liksom vara öppen för att Jesus kan förvandla. Va?
Ja.
Att släppa in honom alltså i situationen och i livet.
Ja,
visst.
Då får man uppleva under.
Ja, det får man. Ja.
Du, Yngve, det har ju gått en del år.
Ja.
Och ni var ju i detta Maranata väckelse och fick vittna och så. Gud vet ju vilken skörd det blir en dag.
Ja, precis.
För
det är han som vet det.
Ja, för det är den som troget tjänar.
Ja, precis.
Ja, jag ser du ser så glad ut. Jag förstår att just vilken vad härligt att få påminnas om att man har fått tjäna Jesus.
Ja visst, det är ju det som är så stort tycker jag nu när man är gammal, att man i sina unga dagar fick ge sitt liv till Jesus, va? Och ge sin kraft åt Jesus och inte hålla på med oväsentligheter. Och även om jag slet ut mig och Kenneth också, så måste jag säga då att att jag skulle göra detsamma igen. Va?
Ja.
Jag skulle göra detsamma igen. För att det var så underbart alltså, att få se det här, hur Jesus var med oss. Och hur han mötte människor och så vidare.
Ja.
Och just det att få tjäna Jesus. Det är inget i livet som är så stort som just det.
Ja, det är underbart. Ja. Och roligt att få säga det till radiolyssnarna.
Ja,
också.
Visst är det så.
Det finns ingenting. Men ni slet ut er.
Ja,
det kom tunga dagar också.
Oh ja. Vi har verkligen gått igenom. Och hade inte Gud gripet in både i hans och mitt liv så hade vi inte levt idag.
Ja.
Och de jag ska ta för mig själv så har Gud gjort under på under under vandringen då sjukdom har varit väldigt svårt. Jag har varit nästan på andra sidan.
Mm.
Jag har varit väldigt tätt på. Alltså då allt har försvunnit och jag har inte märkt tillvaron alltså. Men upplevt att Guds närhet va?
Ja, ja.
Och Guds änglar vet du.
Ja, ja.
Och märkt att de är här nu för att egentligen hämta mig. Men de har inte fått order om det.
Nej, just det.
Nej. Men de var redo till det.
Och du var också redo?
Ja, jag var ju det. Och där fick jag pröva just det här att som kristen behöver man inte vara rädd för döden.
Ja.
Utan det är ju faktiskt en, som Paulus säger, det är en vinning.
Ja,
ja.
Leva för mig Kristus och
ja,
du är en
och
vinning.
Det är en vinning. Ja, precis.
Och Paulus sa ju också, jag skulle vilja flytta och det skulle vara mycket bättre. Men för er skull,
ja,
det kanske var därför du fick vara kvar.
Ja, visst var det
för
så.
Du hade en...
Jag hade liksom nästan valet det tyckte jag.
Ja.
Men det, jag, så det var så kom jag ju tillbaks då och upplevde då att jag fick en ny tid va?
Ja. Herren hade
han
vidare...
Hade
och gång vidare efter, tjänst.
Ja, visst hade han så. Och gång efter gång så upplevde hans ingripande och min bräckliga kropp då, den får alltid styrka. Vet du.
Ja, kraften fullkomnas i svaghet.
Ja, precis.
Ja.
Ja då, så jag kan arbeta och jag kan tjäna Jesus.
Ja.
Och det är bara genom Guds nåd och hans kraft.
Yngve, du kommer ju att hamna i Danmark, i Köpenhamn. Ja. Och det var väl också en Guds plan och ledning.
Ja, det var det verkligen. Det var redan som 17-åring när vi var över där en gång. Några ungdomar från Nybro. Och gick på Köpenhamns gator. Då upplevde jag hur Gud kallade mig. Det är här du ska tjäna mig.
Vad säger du?
Och det var som 17-åring. Men det var ju många år där som gick innan jag liksom fick möjlighet för det.
Ja.
Och så försökte jag själv många gånger och tänkte att det här måste jag försöka komma in i kallelsen. Och försökte. Ja. Men det misslyckades ju varenda gång.
Ja.
Men sen så när Gud öppnade upp.
Ja, just det.
Då var vägen beredd va?
Ja, just det.
Och så har jag varit i Danmark i, ja, är det 25, ja. 30 snart?
Är det så länge?
Ja, 25 år i alla fall.
Jag kan inte låta bli att påminna om, för jag minns ju dig sen 70-talet då ni var i Sölvesborg och sen, sen skildes våra vägar genom praktiska omständigheter så. Men jag minns ju i samband med att Arne Imsen flyttade hem till Gud,
ja.
Då var du på minneshögtiden.
Ja, det är riktigt.
Och det tyckte vi var så underbart, för du fick förmedla en väldigt trosstärkande minnesbild av hur du hade upplevt
Ja, det är riktigt. Det var ju lärotid alltså. Jag lärde ju mycket där med honom på det sättet att exempelvis det här med att vi var ju lite stöddiga på våra unga dagar.
Ja.
Och vi hälsade på den vi ville hälsa på och kunde gå förbi kanske någon som vi inte tänkte på eller såg helt enkelt. Men så Arne, han gick alltid ner till den sista va? Och sa, frid syskon, frid. Och tänk när jag såg han stod där och hälsade, vet du. Då gick det till hjärtat va. Det är så det ska göras.
Du fick lära dig någonting.
Ja, jag fick verkligen lära mig någonting där. Också på det ekonomiska området va.
Ja.
Just det där hur han kunde liksom ge bort allt han hade va.
Mm.
Till andra syskon alltså.
Mm.
Och förstod att det är inte pengar det rör sig om, utan det är evangelium, ja.
Ja, ja.
Det är det.
Jo.
Ja.
Han var nere hos er och predikade i Sölvesborg.
Ja. Ja, det var han. Vi hade ett väldigt fint samarbete. Ja. Och vi stod varandra väldigt nära.
Mm.
Upplevde det att att ja, vi hade ett förtroende, han hade ett förtroende för oss, och det är just kanske svårare att förstå, men vi hade naturligtvis förtroende för han.
Ja.
Och det blev ett väldigt fint utbyte. Vi kunde liksom tala om precis hur det var där och utbyta och våra tankar och så vidare.
Jag minns du sa att ni vågade be han komma och predika, för han tog inte betalt.
Ja, också det. Ja. Också det.
Ja.
Oh, ja. Och men, så var han ju.
Ja.
Ja, visst. Det fick man lära mycket där.
Och hur upplever du att vara i Danmark?
Jo, alltså jag upplever ju det att jag är i Guds plan med mitt liv och i Guds ledning. Jag upplever att jag är på rätta stället. Det är oerhört viktigt att man inte själv bestämmer vad man ska vara och inte vara, utan att Gud får avgöra en sak.
Ja.
Det är väldigt viktigt.
Och du har ju en god hustru där, en danska som Gud förde i din väg. Då.
Ja, det har jag verkligen.
Ja.
Och ska vi tala om henne då, så får jag ju säga som så att andra mina kamrater och evangelistkollegor och så vidare, de blir gifta. Va?
Mm.
Den ena efter den andra. Och jag stod där själv och inte blev det. Va? Och jag hade ju samma längtan som dem naturligtvis på så sitt vis. Men så jag började be om det där. Va?
Mm.
Och jag var det i 20 år, ska du tänka dig.
Vad säger du?
Ja. Innan jag fick svaret. Va? Och de flesta hade ju tänkt att han Yngve där, han blir aldrig gift.
Det är ju också en uppgift.
Ja, visst.
I och för sig.
Ja, visst är det så.
Ja.
Men Guds plan med mitt liv, det är ju det vi talar om, Guds ledning. Med, va? Och det var ju inte att jag skulle liksom dela mig där. Utan jag skulle ge mitt liv fullständigt med Jesus. Va?
Ja.
Och han skulle vara där. Och sen skulle längre fram i livet skulle komma då i den som jag liksom Gud har gett mig.
Ja, just det.
För det, en gudfruktig hustru, det är en gåva från Herren.
Verkligen alltså.
Det är från Herren det.
Och det förstår du att du har fått. Det ser vi på allt sätt.
Ja, så är det.
Ja. Yngve, nu har vi bara några minuter kvar av det här programmet. Ta chansen nu och förmedla en hälsning till våra lyssnare.
Ja. Jo, du som har hört oss samtala här, du har ju ditt liv. Jag har talat lite om hur det har varit i mitt liv med Guds hjälp och Guds ledning och hur Gud frälste mig och hur han var med mig och varit med mig och är med mig. Men du kan få uppleva precis på samma sätt hur Jesus blir det viktigaste i ditt liv. Det hjälper inte att ha Jesus som en andrahandsperson. Det hjälper inte att ha Jesus som någonting utanför det väsentliga i ditt liv. Någonting som du tar till när det blir svårt eller när du tycker att det liksom passar eller ett eller annat. När Jesus, han ska ha hela ditt liv. Och det är då du får uppleva det här med glädjen i Gud, vet du. Det är då du får uppleva att livet får mening. Det är då du får uppleva att livet blir värt att leva. Och det finns ingenting som är så stort som det här om att få leva med Jesus. Få vara frälst. Få uppleva att han leder en dag för dag. Vi vet ingenting om vår egen framtid. Vi vet inte nästa timme en gång. Men Jesus vet allt. Och då är det så tryggt och så underbart och så härligt också att få anförtro sitt liv i hans mäktiga händer. Och det önskar jag för dig, min lyssnare, att också det ska bli en verklighet för dig. Därför ta emot Jesus. Låt han få bli allt för dig.
Tack ska du ha, Yngve Stenfeldt. Gud välsigne dig.
Du har nu lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata Stockholm. Och vi hörde Yngve Stenfeldt berätta om sin frälsning och sin tjänst för Jesus. Det var Stina Fridolfsson som ställde frågorna. Vi vill hälsa dig välkommen till Maranataförsamlingen. Bällstavägen 100 i Bromma är adressen. Och från idag, onsdag, så har vi besök från Indien, Vargese Thomas, som är med i mötena hela veckan. Bibelstudier där han talar över den helige ande. Och du kan ringa 08 98 56 83 eller gå in på hemsidan maranata.se och informera dig ytterligare. Radio Maranata sänder redan ikväll klockan 18 en timme och sedan varje morgon klockan 8 över 88 MHz. Gud välsigne dig och på återhörande.